Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Välkomna till filmpodden Håller den, podden när vi kollar på en gammal film vi gillade förut och bestämmer oss för om den fortfarande gäller. Jag heter Martin Sonneby, här är Ola Aurell.
Hej.
Hej, Erik Broström.
Hallå.
Och special guest River Steg, välkommen.
Tack.
Du är skådespelare och komiker.
Ja.
Och har, det här ska jag berätta för er också, har bott i Los Angeles i typ 15 år.
15 år, ja.
Jobbar med film och grejer, gissar
jag. Ja.
Mm. Så du har säkert skitmycket att berätta om. Om filmbranschen?
Ja, kanske. Jag hoppas det.
Ja, visst.
Känner du Brad Pitt?
Har du träffat Brad Pitt?
Jag har inte träffat Brad Pitt.
Hur nära Brad Pitt har du varit?
Ja, jag sitter och funderar
på det. Har du
varit
på armlängds avstånd?
Jag vet inte om jag har varit på armlängds avstånd.
Drinkkastar avstånd.
Ja, kanske.
Någon som har skött hans hundar.
Jag funderar. Jag tror inte Brad Pitt.
Har du träffat hans Consuela?
Nej.
Och som städar.
Nej, jag tror inte jag har varit närheten av Brad Pitt alls.
Mm-hmm. Ah, okay.
Nej.
Det kommer säkert anekdoter. Jag förväntar mig det faktiskt. Fanny kommer, gissa jag, snart.
Men det är en tradition att hon antingen går tidigt eller kommer sent.
Hon har mycket på sitt bord.
Ja.
Idag ska vi prata om Seven. Regi David Fincher, Morgan Freeman, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow,
Kevin Spacey.
Ja, just det, han ja. Mm. Just det, han ja.
Kevin Spacey. Var i Kevin Spaceys karriär är det här? Är detta för...
Det här är samma år nästan som Usual Suspects, va? För den kom ut också, 95.
Ja, 95.
Okay.
Mm. American... Jag vet inte, vad gjorde han innan? För 99 typ kommer American Beauty.
Nej, vänta nu. Kan det vara så att Usual Suspects... Det kanske... För grejen att Outbreak kommer ju det här året också.
Mm-hmm.
Men det är inte omöjligt att man gör tre filmer på ett år.
Särskilt men var han med inte... där?
Outbreak, ja. Ja. Han dör. Tillfredsställande.
Ja, det gör han. Men han har en ganska liten roll.
Ah, okay.
Han är Dustin Hoffmans liksom alltiallo hjälpreda och sen så är han inne i någon... Du vet, han... Vi har ju sett den här, Martin. Hur kan du glömma Outbreak?
Ja, jag glömde honom.
Nej, han är med. Han dör.
Ja. Ja. Okay.
Men är det här någonstans som han får sitt genombrott? Eller hur?
Ja, det måste det väl vara. Och sen 99 typ, eller 2000 gjorde han American Beauty.
Det var ju... Ja.
Mm.
Runka i duschen killen.
Ja, ett mycket bra år för Kevin Spacey. Mm. Han får runka i duschen på film. Det blir jättebra. Det blir jättebra för honom, tycker jag.
Absolut. Ja, men i alla fall, det är det. Och mordhistoria. Och vad ska vi kalla den här? Vi snackade om så här, om det var en svensk corny 80-talstitel. Vad ska vi kalla den?
Jag skulle säga Syndens lakej.
Ja.
Eller bara dödlig synd.
Ja, just det. Någonting med synd, alltså få in ordet för att det handlar om de sju dödssynderna.
Ja, men synd tror jag är sånt sälja på videoord för de människorna. Jag tror de...
Ja. Vad säger ni om ondskans plugghäst?
Mm, det skulle också kunna vara något. Mm. Ja.
Han skulle vara så jävla duktig.
Ja. Vem av dem?
Ja, men Kevin Spacey.
Jaså, jaha.
John Doe.
Ja, just det. Ja.
Ja, men du vet, så hela tiden skriva, han ska skriva långa uppsatser och så här, extra credit för att han gjorde extra
har
mycket.
Har gjort rätt.
Och han ska visa att han kan, du vet, dödssynderna och sånt där.
Absolut. Är det verkligen en pluggest? Det är ju en sån nerd rage det här verkligen.
Men vad heter det på, i katolicism, så här, katekes eller du vet när man ska göra något prov för att visa att man kan ha, att man har läst?
Uff, vad är det då?
Ja, men jag vet inte, men, ja, men just att han har tagit det för långt.
Verkligen. Ja.
Han tog det här inträdesprovet i katolicismen lite för långt.
Ja.
I alla fall, ja. Brad Pitt är ny polis i stan och mordutredare,
ja,
och lite het på gröten.
Mm-hmm.
Och Morgan Freeman är gammal, luttrad.
Han har bara några dagar kvar.
Det är som Dödligt vapen, alltså med Mel Gibson och Danny Glover.
Ja.
Fast lite mörkare och allting är bara värre. Ja,
fast ingen av dem hade velat göra den, för att det var, jag tror att det var, om det var Brad Pitt eller någon som var så här. Nej, det kanske var någon som tackade nej för att de tyckte att det var för mycket av en buddy cop movie.
Ja.
På papper liksom.
Ja, men det hade ju kunnat bli.
Hade lätt kunnat bli.
Den är ju mycket det. Alltså det är väl en av de sakerna som känns trött med den, att oj, nu är det ännu en sån här polisfilm. Framförallt i början kände jag det. Att oj, det här har jag sett för många gånger förut. Ja. Jag har mitt sista fall. Och den nya unga skolingen.
Men det är ju för att de inte någonsin... Alltså, de har inte den här Mel Gibson, Danny Glover-grejen att de inte tycker om varandra och sen så blir de bästisar. De får ju aldrig den grejen att de kommer varandra jättenära. De har ju den här middagsscenen och de har liksom någonstans i slutet att det är så här...
Hej, Fanny!
Hej! Att i slutet så har de något tillfälle där de är så här, for once you and I are in total agreement. Men det är liksom inte den här God damn it, Riggs! Alltså det är inte den.
Nej.
Don't make me do this. Det är inte den liksom skämtlinjiga grejen, utan den är ju väldigt så.
Nej, men
annorlunda ton.
Nej, men visst, men det jag menar är att hade det varit en annan regissör så hade han lätt kunnat skruva den till en body cop, dödligt vapen.
Ja, absolut. Jo, det är klart. Ja.
Alltså de har ju några av de här scenerna som är i barbershoppen och några som bara är kompisscener som jag tycker sticker ut i filmen, när de bara sitter och pratar äktenskap eller liksom hur det, ja, för mig så sticker de ut.
Ja.
Vänta, äktenskap? När är det? Tjena!
Hej, hej! Ja, det är första gången ni ses. Vi ses under inspelningen.
Ja, är det här ett äktenskap snart?
Det här är ett äktenskap snart, ja.
Ja,
ja.
Oh, härligt.
Jag trodde de... Ja, men han pratar om sin fru på något sätt. Eller första gången jag ser det, du vet, när han... Förlåt. Det ringer på hans kontor och så vill frun prata med Somerset och bjuder...
Just det, för hon är världens konstigaste människa.
Alltså, väldigt konstig.
Alltså,
väldigt oskön kvinna
alltså,
i en film.
Hon är...
Vad är det som händer?
Allt jag hatar med kvinnor i film, det är hon.
Va? Oh my god!
Hon kan inte prata, hon blir avbruten, hon kan inte säga meningar rakt ut, utan hon bara...
Hon bara, förlåt, nej, jag vill egentligen inte flytta med min man, han vill så hemskt gärna rädda
mig. Vänta, Stopp. Nej. Tycker ni två att det här är en happy ending, den här filmen?
Lite.
Ja.
Särskilt med Goop. Nej, men alltså det är lite...
Right?
Ja.
När hon bara, ge luren till din kollega då. Du som du inte gillar. Och han bara, nej, jag vill inte.
Jag har det som ett klipp.
Elaka mamma.
Ställer sig upp och jublar när Kevin Spacey säger her pretty head.
Jag bara,
då jublar man som när alla Avengers dyker upp. Kastar hattar i luften.
Jag har faktiskt det som mitt klipp. Vi kan lyssna på den.
Vilket?
Den här när hon ringer och ber att få prata med Somerset.
Ja, just det.
Det är kvar på filmen 1 timme 34 minuter och 50 sekunder.
Just det.
Jag tycker hon är jättefin, vill jag lägga till.
Det är mycket Gwyneth.
Jag är chockad över den här bristen. Det är så mycket mänskliga känslor.
Det här är radio, alltså.
En vanlig människa som gör sitt bästa. This is Detective Somerset. Well, it's nice to talk to you too. I appreciate the offer, but well, in that case, I'd be delighted. Yes, thank you very much. Bye. On what? Well? Sorry?
What?
I've been invited to a late supper at your apartment. I accept.
Mest bara för att jag tycker så mycket om Morgan Freeman.
Vem gör så här? Vem gör så här?
Men, kolla,
för det första har hon förstört... hon försöker förstöra den här filmen. Och för det andra, hon har förstört alla, nej, många av mina relationer. För att genom att vara en sån där fruktansvärd kvinna på film som någon är ihop med och som man absolut inte vill känna sig som i ett förhållande.
Wow, vad är det, men, är det för att hon är så, är det för, vad är det hon gör? Jag
kände,
är jättenyfiken.
Första gången du såg den också, eller är det bara för att Gwyneth Paltrow har blivit weird?
Nej, det var faktiskt innan, men jag kanske inte tänkte jättemycket på henne just första gången jag såg den, för att då var jag så fokuserad på det äckliga och allting. Det var så coolt.
Jag är lite chockad av det här. Vad är det Gwyneth har gjort som gör
sig för någonting? Jag förstår inte. Jag kan inte
se vad kvinna från landet som gör sitt bästa i storstan. Ja.
Men alltså det är det. Hon stammar nästan fram varenda mening. Det är så liksom...
Ja,
det känns så omodernt att en kvinna är skriven på det här sättet. Och sen verkligen. Så har hon hennes stora scen är med Somerset. Och då har han... Och pratar om en abort där han berättar hur hon ska hantera liksom, att om du ska göra en abort så ska du inte berätta det för din man.
Han kommer aldrig klara det. Det går inte. Säg det inte till honom. Det har inte åldrats bra.
Och det har inte åldrats bra.
Det var inte tidsenligt då.
Nej.
Och det är inte tidsenligt nu. Men alltså, det skulle ju varit en kvinna till i den här filmen, såg jag.
Mm-hmm. Aha.
Som var i alla fall i manuset, eller vad man säger.
Mm-hmm.
Som var en liten dwarf-like kriminalinspektör. Nej, hon var polis.
Alltså typ forensic-tekniker som skulle gå runt och städa upp brottsplatsen.
Ja.
En liten kvinnlig dvärgliknande varelse som slänger massa så här förolämpningar till Somerset och Mills.
Och sen så klippte de bort mig i filmen bara sådär.
Du fick inte vara med!
Nej, det är
därför du är så bitter.
Ja. Nej, men jag är inte bitter. Skåra
jättestora
glasögon. Ja. Jag vet en sverigedemokrat.
Ja, är det en jättekonstig grej att ens överväga att ha med? Och, alltså det är en sån rolig detalj som man vet inte.
Men också, när ens partner kommer hem från jobbet och säger så här: fan alltså. Alltså jag blir rövknullad av min kollega på jobbet. Jag hatar honom så mycket. Jag försöker prata och bara: ladies and gentlemen, I think we got ourselves a murder case. Och han bara suckar åt mig och du vet så här, inget går bra.
Vilken version såg du?
Vad är det då? Vad är det som får dig som den här personens partner att bara: låt mig bjuda hem honom på middag så ni kan bli kompisar. Alltså, du är inte mamma.
Nej, men alltså, jag måste säga, den rollen hade jag tagit på mig. Så det är inte det jag har problem med. Du och jag har ju olika hatproblem.
Men inte ens överens. Det här är helt absolut. Det är väl inte en instruktionsbok i etikett heller. Det är som att bli arg på att de har köpt en dålig lägenhet. Mm. Ja, det är bland annat det. Har de gjort?
Hur dum får man vara?
Så köpa till lägenheten. Nej.
Man stannar en kvart på visningen för att försäkra sig om att inte tåget åker förbi.
Okay.
Men vad är ditt problem, Nori?
Nej, men jag tycker svagheten är det. Jag tycker det här att hon faktiskt bjuder Somerset på middag, det är ju ett initiativ hon tar. Det tycker jag är fint. Det är liksom det starkaste hon gör, är att faktiskt gå in i någon slags relation. Mitt problem är att hon sitter på den här middagen. När hon pratar så börjar Mills prata. Och hon bara: oj förlåt, nej jag ska inte säga någonting. Mm. Och det tycker jag bara inte åldras så väl. Det sticker verkligen ut när man ser en sån kvinna på film. Och det liksom är nästan omedvetet nu.
Ja, jag vet inte om det hör ihop, men det kanske... Alltså för hela filmen är ju... Den känns väldigt 40-talig. Alltså kläderna och miljöerna och deras kontor. Och, det är nästan som att de sitter där med liksom... skrivmaskiner och sånt där. Allting känns väldigt...
Ja, men jag håller med. Jag tycker inte det känns gammalt bara för att filmen utspelar sig i en gammal värld med skrivmaskiner. Alltså det stämmer rätt väl överens med det. Sen är jag också trött på liksom polisfilmer där och jag jobbar så mycket och min fru klagar på att jag jobbar så mycket, allt det där. Men den här tycker jag blir väldigt mänskligt och fint. Ja. Alltså jag skulle nog, den genomsnittliga polisfilmen tycker jag har tröttare kvinnoporträtt än det här, tycker jag. Alltså jag känner inte alls så.
Ja, men jag kommer definitivt se om den här, of course I will. För att jag ser om filmer väldigt ofta. Men nu, jag kommer titta på de scenerna, för jag har faktiskt inte tänkt på det, men det är en intressant spaning.
Man vill ju gärna glömma Gwyneth Paltrow så mycket man bara kan.
Vad är det hon
kan.
Har gjort nu då?
Nu har hon gjort alltså, Goop och det. Kollar du Goop eller?
Fruktan, men hon är ju vagina och ljus och vad har hon inte gjort? Men, eller hon har inte skådespelat mer. Och det är vi alla glada för. För att, men hon, vet vad hon skulle passa bra som? Någon typ av hushora till... alla filmkillar i hela världen skulle hon kunna vara. För att alltså hon, rollerna hon tar, jag vet inte. Men dude, alltså, jag vet att hon är översittar, alltså överklass och det där. Men att hon bara tar såna här roller när hon är typ at your service, huh? Jag vet inte.
Gjorde hon Charlie's Angels?
Det här var Cameron Diaz.
Det var Cameron Diaz.
Drew.
That was the other
Drew Barrymore.
The other one.
Lucy Liu.
Just det. Mm.
Vi har inte tagit det segmentet än, men när man såg den här filmen först. Vill du börja? När såg du den här filmen först och hur var det?
Alltså jag minns inte första gången, jag minns andra gången. Mm. Andra gången såg jag i skolan.
Hur vet du det?
Det är väl inte helt säker, men jag är ganska säker på att när jag såg den i skolan var det inte första gången. Men jag satt i, det var en engelska lärare, jag antar att han var en trött engelska lärare som satte igång den här filmen. Men
det var gamla.
Ja, vi gick i åttan tror jag.
Starkt ändå.
Ja, han var sån.
Ja, okay, ja.
Och det var mycket pausande, för vi skulle gå igenom alla synder på något sätt.
Okej.
Okay. Så jag minns det som ganska frustrerande, för att det var liksom paus och så vidare. Och så paus och så vidare.
Så han använde det som undervisningsmedel?
Ja, det gjorde han.
I engelska klassen?
Ja.
Ändå skönt att det inte var religion ni läste.
Ja, det var skönt faktiskt.
Min kollega, My, hade exakt samma upplevelse.
Boxen,
i högstadiet slog den på 7. Hon kom inte ihåg vad det var för ämne, men ja.
Ja.
Det var andra tider.
Fan är det då?
Ja, men det var en sån här film som jag tror min brorsa hade hemma. Alltså han ser närmast mig i ålder. Så när han flyttade hemifrån så glömde han att ta med den VHS:en. Så jag tror jag och mamma satt och såg den där. Jag minns att jag tyckte det var helt spännande. Och sen visade den för alla mina tjejkompisar. Och att de mådde inte bra. Men det tyckte jag var lite konstigt. För man mår ju bra av bra film. Men det kanske var Gwyneth som psykade ur dem.
Oväntad vändning för mig. Jag tror vi skulle prata om våldet mot kvinnor och sådana grejer. Och så blir det liksom
Gwyneth.
Våldet mot kvinnor?
Våldet mot Gwyneth.
Men det minns jag, för det var lite kontroversiellt när det kom sådär. Att just det där, liksom, framförallt det med den prostituerade tjejen där. Att det var liksom, varför ska man visa sånt på film? Det är för obehagligt. Och att jag hade tjejkompisar som tyckte att det inte borde få finnas film med sånt. Och sådär.
Nej, just det.
Men Gwyneth har jag aldrig hört ett ord om förrän idag.
Nej, jag har aldrig hört det där aggressiva glödande hatet mot just den rollkaraktären. Det har liksom undgått mig.
Det föddes kanske lite för att ni inte hade hört det också. Jag ska inte...
Ja. Men Erik då, första gången?
Jag hade gått med en klubb precis som heter Hata Gwyneth Paltrow. Nej.
Ja.
Nej, men det var en sån här VHS-rackare som spelades flitigt i hemmet. Eller hos bästisen. Så det har jag sett många gånger. Ja, det var så, alltså, alltid tyckte att den var bra liksom. Men det var länge sedan jag såg den nu. Det var kul att se om.
Jag hade heller ingen spektakulärt minne av det. Bara att det var... Men dels var det den här... Eller man såg den på någon DVD eller någon VHS kanske.
Ja.
Och sen var det liksom The Big Reveal. Och sen de här, alltså, mordscenerna som man inte fick se utan bara fick höra om i efterhand. Vilket är ett superstarkt grepp ju.
Ja. Mm.
För att det bygger bilden av att man är hela tiden ett steg efter. Och han är liksom, det är en sån karaktär som bara liksom är så... elusive.
Ja, men verkligen. Alltså, den är verkligen som en skräckfilm nästan, för den tar våldet så oerhört långt. Men istället för att man får se då att det är en massa så här jump scares, så är det liksom bara efteråt så får man fantisera hur vidrigt det har varit. Uh-huh. Han har legat där i ett år. Och alltså det är väldigt...
Har ni någon som ni tycker är så här, alltså, favorit är ju ett konstigt ord i sammanhanget, men är det något...
Favoritmord?
Något av de här morden som ni tycker, tycker är, liksom är extra?
Ja, tjockisen. Tjockisen, alltså, det är det första man ser.
Ja.
Och det var alltid det som man satt och bara yeah, han är så tjock, han är så tjock.
Ja.
Så satt jag.
Ja, men det är nog ingen slump att de har lagt. Man öppnar ju starkt, det är som man sätter en låtlista på en konsert. Man börjar med en hit liksom. Så de har ju tagit tjock, de fattar att tjockisen, ja. Wow, nu är vi igång.
Ja.
Sen...
Nu är vi igång!
Man börjar med Enter Sandman.
Ja, visst.
Jag tror seriöst. Vi kan inte börja med någon så här lite små ballad här, utan vi går direkt ut när vi ska fånga dem nu. Första låten, tjockisen.
Precis.
Jag tycker det mest imponerande mordet alltså är han Victor, han som får ligga ett år.
Ja, just det.
Det tycker jag är... dels så tycker jag det är imponerande att John Doe som karaktär har den disciplinen att göra det ett år.
Ja.
Och sen nästan larvigt på klockslaget liksom får de att hitta honom.
Ja.
Men det är så film ska vara, att det ska vara lite orimligt också.
Mm.
Och sen så tycker jag också att de hade skådespelaren... De hittade en riktig skådespelare som de sen sminkade så han skulle se ännu liksom smalare ut med proteständer så han skulle se ännu magrare ut. Men han var i princip, han vägde 97 pounds, jag vet inte, det är inte mycket alls.
Nej, kan det vara 45 kilo?
Ja, och David Fincher hade skämtat att det var så här, alltså ironiskt, sarkastiskt, bara tappa lite vikt i inspelningen.
Oh my god!
Och då hade han gjort det, han hade gått ner ytterligare.
Det är snudd på när man spelar i sådana här skräckfilmer, riktiga freakshow sådär människor.
Det är dedicated statist, om något.
Alltså man skojar inte om sånt. Nej. Till någon som har en uppenbar ätstörning sedan innan.
Jag minns att man blev lite yr i huvudet av alla de här. Men jag minns när jag såg den första gången att den här läkaren som sa man skulle kunna lysa i ansiktet på honom med en ficklampa och han hade dött av chocken.
Ja.
Jag tycker det är så konstigt, för det är faktiskt det de gör när den kommer upp.
Mm.
Så man hade kunnat döda honom där. Men också så här att han var så nära döden. Liksom att det bara så här. Men ja, för mig var det knivkuken som han spände på den där sexköparen.
Jag tycker den är väldigt
grovsta alltså.
Ja, och den det är också, jag vet inte, det blev väl hans genombrott, den där killen, han som gör den lilla rollen.
Aha.
Den lilla cameon.
Ja, just det.
För att han blev castad sen efteråt i filmer där han skulle vara så här, kan du vara chockad och gråta och hulka.
Ja.
Det var liksom hans grej då.
Han gör det väldigt bra. Alltså han är väldigt stark. Han är
alltså,
han
det var en så jävla stark. Obehagligt.
Och när han bara checkings off mail vad han säger, han bara sitter och säger.
Ja, visst.
He had a gun. And he made it happen. He made me do it. He put that thing on me. And he made me wear it. Then he told me to fuck her. And I did. I fucked her. Oh God. Oh God. Oh God. He had a gun in my mouth. The fucking gun was in my throat. Fuck!
Men hans grej var att han hyperventilerade innan tagningen så att han skulle bli liksom tillräckligt andfådd och kunna ha den liksom störda andningsrytmen. Läste jag.
Hela den scenen känns obehaglig, alltså så väldigt obehaglig, hela det där med sexklubben och det var, du vet, de förhör den här han som sitter i kassan där.
Ja, just det. Ja,
och även han som har byggt den liksom. Har du byggt det här till någon? Ja. Byggt värre grejer?
Så, ja, precis. Liksom,
det är som civilisationskritik är det på något sätt. Det är väldigt stort.
Och att han håller på bilden och vi får se bilden sen.
Ja, visst. Ja. Det kommer lite sånt snapshot av den där att han liksom har hur den ser ut.
De skrev musiken på klubben till filmen också. Vilket är såhär, nu hade jag bara kunnat tagit någon teknolåt, men det är såhär nördgrejer som bara är såhär, why?
Är det Trent Reznor, eller?
Nej? It's inte som har gjort den, tror jag inte. Han har gjort massa musik till David Finchers nästa filmer, som Social Network till exempel.
Ja, just det.
Här använder de ju Nine Inch Nails låten i öppningen eller slutet, jag kommer inte ihåg. Men Trent Reznor har inte skrivit musiken så, vad jag vet.
Nej, okej.
Alltså jag tycker väldigt mycket om det här Pride-stoltheten.
Pride-mordet?
Ja.
Advokaten?
när kvinnan.
Ah, modellen.
Ja, ah. Jag kände ju så här, om det här är Instagram 2020.
Ja, ah, det är det mest aktuella.
Så jag gillade verkligen det här med att hon kan ringa eller ta livet av sig om hon vill leva ful resten av livet.
Men det där var lite så.
Men det var, vänta nu, var inte det fåfäng, nej, eller Pride, var det, är det samma?
Är det Pride?
Ja, just det. Jag tänkte på Vanity, men det är ingen dödssyn. Så Pride, såklart. Ingår där.
Ja,
den är obehaglig också.
Men den kommer ju i mer den här snabba sen. Så man hinner inte riktigt liksom känna in. Men det är spännande att han ger henne lite val.
Ja, det var jag tror att det är det som jag hookade i. För det är ju inte det äckligaste mordet. Nej. Det äckligaste är... För mig den feta mannen. Det är så jävla äckligt.
Men jag tycker inte det är så farligt.
Alltså. Jo, men med de där hinkarna. Alltså jag var nästan tvungen att stänga av.
Än att våldta en kvinna med en knivkul.
Nej, men det visuella. Så ser man inte lika mycket av den där kvinnan.
Nej, men plus vad då? Man har fött barn, det känns ju typ.
Oh my god.
Nej, jag
Jag
upprörda unga kvinnor jag pratade med hade inte fött barn, det var därför de tyckte det var sådär.
Nej, det är bara spännande att hon får ett val som är så mer att det blir den här sjuka leken då.
Det var det jag reagerade på, tror jag.
Och att han är så säker på att hon ska välja pillret. Ja, annars hade det ju varit kört.
Ja, precis. Det är som med sista mordet också. Att han vet att han kommer välja som han har tänkt. Och att han får rätt också. Det är något.
Och det är väl det som gör det lite extra obehagligt. Att han är så pass intelligent och förutseende. Liksom, som en bra skurk ska vara i film.
Också att verkligheten är så jävla depp. Och lätt att förutsäga i den här filmen. Det är så här, det är ju världens deppigaste bild av världen.
Ja, absolut.
Ja, alltid. Det bara regnar och det är en stad i förfall. Det är Gotham City liksom. Ja. Och sen är det... och det är bara massa obehagliga mord hela tiden. Jag tänker, alltså jag gillar också det här med att det inte är en utnämnd stad. Utan det är bara så här...
Jag gillar också det.
Mörk stad. Mm. Som man inte vet vilken det är exakt.
Precis.
Och det finns, men det typ finns inte.
De säger aldrig vad det är, men det finns lite vägskyltar som avslöjar att det kan vara någonstans i LA. Men annars så finns det inget. De har medvetet valt att inte nämna det.
Ja, men det är väl för... det kan ju inte vara... Det
är någon i slutet som säger att när de åker Leaving State Line med John Doe så finns det gatskyltar som på något... Jag har ingen koll på det.
Den är inspelad där mycket.
Ja, men att den skulle vara liksom...
Men det regnar hela tiden. Det kan omöjligt vara...
Vet du varför det regnade?
Jag gissar.
Nej, men vet du varför det regnade? De ville ha lite continuity, enklare att filma det, för att Brad Pitt skulle dra och göra 12 vapen och så med. Så då valde de att göra regn hela tiden. Så att de kunde, för då kunde de filma i vilken sekvens de än ville liksom, för att få honom klar. Så då valde de bara att köra regn.
Ja, jag tänkte att det var alltså, men de måste ändå tänkt så här, hard rain's gonna come och synda flod och
bonus, antar jag. Men det var också väldigt praktiskt. Ja. Men visst, regn är ju lite så här... inte läskigt, men det är ju någonting dystert över det.
Ja, liksom. Det är det. Men det är också så här väldigt bibliskt och... Ja. Alltså, det är förknippat med sådana...
Mm. Ja, men visst.
Men och då sen så är det också David Finchers färgsättning, eller brist på...
Just det.
Färg, så att han ville göra en svartvit film i färg eller något.
Ja, men precis.
Ja. Åter till John Doe, Kevin Spaceys karaktär. Backstory på honom, vad tror ni? För att den är ju väldigt gåtfull. Liksom.
Mm.
Men det är klart man tänker på, så, vad är det här för snubbe?
Den är ju väldigt extrem, för att han som säger att han både rik, så här, högutbildad och så här, superreligiös galning. Han är ju nästan som en superskurk, om man ser till karaktären. En sak som är med det här är ju liksom en seriemördarfilm. Och det är väl en av de sakerna som... Det syns att säga att det har åldrats, men det var ju mer aktuellt, och dels för att det har liksom, jag menar, det var ju sönderanvänt redan då med seriemördare, men det var ju också liksom höjdpunkten för seriemördare medialt var ju typ så här kanske 60-70-80-tal. Och sen har det både minskat i antal, men sen har de också kommit fram till att vi ska inte skriva så mycket om de här, för att precis som man gör i filmen så börjar folk utnyttja medierna bara för att få uppmärksamhet. Och nu är det ju mer att folk går in och skjuter alla på en biograf och sånt istället som folk gör för att få uppmärksamhet. Ja, men just det där, ja men Una-bombaren och Son of Sam, det fanns flera såna som
skickade
brev till tidningarna och ville verkligen föra fram ett budskap med sina seriemord.
Alla var The Riddler. Riddle me this, riddle me that. Mr. Editor, how do I kill a guy who is fat?
He will eat himself, of course. Because I'm a bad guy from Dick Tracy.
Så kommer Batman och Alfred. Mills och Somerset.
Men det jag tror att han är en sån Una-bombare var någon som var så här matematiker och smart och skrev ett manifest och började skicka bomber för att folk skulle läsa hans civilisationskritik. Så liksom intelligent och civilisationshatande, och i det här fallet skulle han då vara rik, men det är ju inte en viktig del av hans personlighet att han är ju bara att han är ekonomiskt oberoende.
Ja, och kanske inte behöver ha så jävla mycket pengar.
Så rik behöver han inte vara.
Precis. Jag tycker det störde mig också när man går och gör husrannsakan hos honom. Och så hittar de en skokartong med pengar, typ så bara, yeah, we got all of his money. Så bara, hur fan vet du det? Du har ingen som helst aning att du got all of his money.
Om han har en skokartong med pengar som bara ligger, då har han säkert mer.
Ja, jag tror det. Kan jag ner, grävt, liksom.
Han kan ju vara en sån här Breivik-person också, om man ska hitta någon verklig. Fast han är ju smartare än Breivik, men Breivik har ju också en kapacitet att sitta och läsa och spela datorspel länge och gå helt upp i sina... grejer, planera i 2 år att han ska mörda någon och aldrig komma på att nej, men jag kanske kan göra något annat.
Det är en spännande definition av smart, verkligen.
Nej, men det är inte smart delen av det, men alltså, det finns något sån här alltså samvetsgrann, jag kommer att ge ordet för att man ändå marshmallow-test liksom.
Ja.
Att man inte bara faller för andra lockelser, utan man sätter upp en plan och fullföljer de mål man har satt upp.
Ja, liksom. Alltså, man kan ju kalla honom för mycket, men odisciplinerad är ju helt omöjligt att säga.
Precis, det är det jag menar. Det är ett, i de flesta andra sammanhang så är det ett mått på karaktär och framgång att man fullföljer sina mål.
Ja, men, och det är väl en del av charmen också att... en sån här mördare, en sån här filmkaraktär ska man inte veta backstoryn på. Det är ju lite som... ja, men som Jokern innan Jokern kom. Mm. Nej, men att man liksom inte får... Det obehagliga är ju att när vanliga människor dödar någon så mår man dåligt. Och, sen så, och det är oftast... Man blir stressad och man får panik och man gör någonting. Antingen så ringer man och anmäler sig själv eller så lämnar man massa spår. Liksom. Ja. Det seriemördaren, det finns ju någon dragning till dem att de är så obehagliga. Det är ju att de gör inga misstag. Han väntar ett år. Mm. Han planerar ett år innan och sen så liksom har en sån schackspel med poliserna. Liksom. Ja, det är ju det som är det coola.
Ja. Jag tror verkligen att seriemördare inte nödvändigtvis är så smarta.
Nej. På film.
Det finns väl säkert några som verkligen är smarta också.
Men det är jättespännande, Ola, det du var inne på här. För att det finns ju, alltså, seriemördarvurmen som är nu.
Mm.
Det är ju lite symptomatiskt med det här som du sa också, Erik. Att innan Joker-filmen kom, den kom nu.
Mm.
Nu... liksom den här fascinationen för han gjorde det här, han dödade den här personen så här, det är inte lika, men däremot det är såklart spännande, men det som är fascinationen nu upplever jag med så här Mindhunter och så, det är mycket mer att man försöker förstå vad som ligger bakom och vad som har hänt innan och vem den här personen är, och man kan fastställa en psykologisk profil eller liksom som som fascinationen nu, för det är ju stort nu också på något vis.
Ja, men nu känns det lite, jag kanske övertolkar det, men att det känns lite mer som en så här retrovåg, och att då upplevdes som att det var en del av att civilisationen höll på att spåra ur, för jag tror också brottsligheten gick ju upp nästan fram till den här filmen gjordes liksom, att man hade verkligen erfarenheten att okej, för varje decennium så blir det fler mord, och det blir mer och mer av allting konstigt sådär. Och sen har det inte riktigt varit så. Sen har det snarare gått ner och man känner att okej, det går att få det att backa. Det går att bli mer civiliserad. Och den här filmen har väl liksom en tidsanda över att allting bara blir våldsammare och värre. Som jag också minns från min barndom. Det var liksom självklart att det blir hela tiden våldsammare. Mm. Och folk pratar, vad beror det på? Varför blir det våldsammare hela tiden? Och den här filmen tycker jag andas mycket den lite hopplösa känslan över att vi bara håller på att spåra ur liksom. Och det blir bara grövre och grövre. De gör värre och värre. Förr när jag var liten. Ja, klart man slogs, va? Men man sparkar inte på någon som låg. Alltså det där fanns. Och nu är det inte riktigt så. Utan nu är det som att förr var det våldsammare.
Det var väl han statistiken som kom in och bara... Nej, fattigdomen ökar inte. Och alla bara, what? Vad hette han?
Rosling.
Ja, ah, just det.
Hans, va?
Ja.
Ah.
Mm.
If you look at here, the oranges I've been placing, and I will show you how people get bicycles and in the turn can raise their lifestyle in forms of material possession.
Det gick inte igenom i USA.
I will also
inte.
Explain this with apples.
Prata på tok för bra engelska för Rosling.
Ja. Alla svenskar så att säga va, och alla amerikaner så att säga va. Seriously.
Ja, det du pratar om, Ola, är ju den här scenen när de sitter i bilen allihopa. Man kan kalla det för en liten road movie i filmen.
Ja,
just det.
När de sitter och pratar.
Lite Harold and Kumar.
Ja, precis. Och så sätter de på kanske Free Falling med Tom Petty.
Tänk om de skulle slå på Bohemian Rhapsody och gjort en liksom Wayne's World-grej.
Ja, ja. Mel Gibson, Danny Glover och Joe Pesci i baksätet.
Mamma mia.
Oh.
Jag skulle ju vara som helst för samma scen med de tre. Bara som en spoof och se dem, se Joe Pesci där bak.
Okej. Så lite så här, Issa.
Innocent? Is that supposed to be funny? An obese man? A disgusting man who could barely stand up? A man who, if you saw him on the street, you'd point him out to your friends so that they could join you in mocking him? A man who, if you saw him while you were eating, you wouldn't be able to finish your meal? And after him, I picked the lawyer, and you both must have secretly been thanking me for that one. This is a man who dedicated his life to making money by lying with every breath that he could muster to keeping murderers and rapists on the streets.
Murderers.
A woman.
Murderers, John, like
a
yourself.
A woman. So ugly on the inside that she couldn't bear to go on living if she couldn't be beautiful on the outside. A drug dealer, a drug dealing pederast, actually. And let's not forget the disease spreading whore. Only in a world this shitty could you even try to say these were innocent people and keep a straight face? But that's the point. We see a deadly sin on every street corner, in every home, and we tolerate it. We tolerate it because it's common. It's trivial. We tolerate it morning, noon, and night. Well, not anymore. I'm setting the example. And what I've done is going to be puzzled over and studied and followed forever.
Det är intressant med de karaktärerna, på tal om Batman. Alltså om man tänker Batman och Jokern har ju någon slags motsatser till varandra. Och Somerset och Kevin och John Doe, de karaktärerna är skrivna med någon slags baktanke att de ska ha samma intelligens. För att liksom Somerset förstår honom, man förstår logiken och så här. Det är han som först snappar upp vad som håller på att hända.
Mm.
Och det intressanta är att Somerset tycker ganska mycket lika som John Doe.
Han har ju sagt det här hela tiden. Ja. Han bara, ja, de skriker inte vad de har tänkt, de skriker.
Han är bitter, han tycker att Mills är naiv. Men han har bara det, han har en högre moral än John Doe. Han skulle aldrig få för sig att mörda folk. Men de är egentligen ganska samförstådda i hur världen ser ut. Liksom.
Ja, men precis. Det är ju också väldigt vanligt i film att skurk och hjälte ska... Oh, we're actually the same.
Ja.
men det ju, finns ju en anledning till att används. Det är ju väldigt bra i den här filmen till exempel. Att man kan ana det du säger, att han egentligen också tycker exakt så.
Ja.
Och jag minns också att vi pratade om det när jag såg filmen. Men jag hade just den här känslan av att jag var inne i en sån här människohatarperiod, så jag kunde någonstans förstå mördaren. Kanske inte hans specifika synpunkt, jag var ju inte moralist på det sättet, men den där känslan av att, du vet, de försöker prata med mig, jag bara äcklas av hans banalitet, så jag kräks på honom och sitter och skriver långa dagböcker. Alltså, man kan förstå den liksom, sjuka. Liksom.
Och så var jobbigt att vara honom, John Doe.
Jag tycker
för att man ser, alltså, du vet, allting man ser... Om man har den synen på, du vet, ett rent samhälle med rena värderingar och rena människor. Och så bor man i den där stan också. Ja. Varför gör du det? Alltså, Och så ser man det här varje dag. Vad man än ser så är det bara så här, det här är så jävla äckligt. Och så,
flytta till Missouri, vad gör du?
Ja, men ungefär. Så måste du bo i skiten om det är så jävla obehagligt.
Han har gått in ett palt då. Hade kanske kunnat göra någon gemensam.
Ja, men du skulle kunna göra en sån byta hem med varandra.
Ja, just det.
Jag tar in lägenhet i stan.
Reality TV.
Du flyttar till min stuga på landet.
Ja.
Jag tycker det är en fin detalj att han har så tätt skrivna dagböcker. Mm. Nu ser man inte så många som skriver, men så fort man skriver så här galen som skriver saker de sätter upp på stan och så,
ja, ja.
Så är det alltså tätt skrivet. Liksom, det ska vara en bokstav på varje tänkbar yta på pappret.
Absolut.
Det är lite spännande. Det är säkert något du har koll på, Erik. Men som jag såg i förbifarten med det, att de faktiskt gjorde, scenograferna skrev alla de där böckerna.
Alla böcker och serier skrivna. Tog 2 månader att göra.
Alltså att de kollade hur knasiga personer skrev.
Ja.
Sådana du precis pratade om.
Och liksom det känns inte korrekt när man ser det. Ja. Alltså jag tror direkt man känner igen att ja, så skulle en galen människa skriva.
Det. Mm.
Och jag tycker det är fint.
Ja, jag tycker också det är fint.
En av mina favorit bara throwaways är när de sitter på kontoret och Somerset berättar om det här är skyddsynderna, vi har 2 nu, men ni kan förvänta er 5 mord till, och så sitter polischefen där och telefonen ringer.
That's not even my desk.
Helt onödigt. Det behövs inte.
Jag tycker det är jättekul. Men det är också det som jag tycker jag har överlevt sämst. Det är den här fientligheten från alla andra kollegor. Till och med öppningen är typ så här. Did the kids see it? What the hell difference does that make, Somerset?
God damn it, what you in your fucking books and your blah blah.
Man bara, men det precis. Kanske är jätterelevant. Vad fan är du för polis? Ja. Och typ, polischefen också, du vet. This was just someone wanted a fatty to get killed. Aldrig vill jag se någonting större, liksom. Nej, utan det är bara, det är bara pappersarbete.
Absolut, väldigt märkligt. Påminner om Point Break-chefen?
Ja.
Som är så extremt aggressiv.
Ja, utan
John C. McGinley, han är ju SWAT-team.
Ja, just det. Han är ju SWAT-team.
Visst.
Just det.
Ja, vilka länkar vi hittar.
Ja, visst.
Mm. Ja, men det
är kul kanske så... det här kanske är fortsättning på Point Break. Alltså... Han var FBI bank robbery chef och sen åkte han till någon annan stad och blev SWAT leader.
Han klarade inte av att få stryk av Gary Busey.
Nej, precis.
Men nu kommer det ett litet moment som är håller den snack.
Just det.
Och idag har jag med mig mandelkubb. Favoriten från barndomen som eller har lite samma smaksättning som ostkaka, kan man säga.
Ja, är det så? Ja. Mm,
lite bittermandel, tror jag.
Är det så?
Och i övrigt är det inte så ambitiöst.
Mandelkubb har ju alltid fått ryktet om sig att vara det torraste någonsin, men det här, jag känner ju fukt här.
Ja, du känner, ja,
det här är ju inte mandelkubb.
Var du haft de här egentligen, Ola? Lite svampig.
Nej. Det här är ju riktigt... det här är inte torrt på något sätt. Alltså.
Det här var bra, mandelkubb.
Det här är muffintort. Mm. Det är torrt på det där fuktiga sättet.
Mm,
fastnar inte i gommen så där som jag hade förväntat mig.
Nej. Jag upplever att den suger i sig all fukt i munnen. Men ni har förväntningar på...
Och sen den här bittermandelsmaken som ligger... Och som marsipan nästan.
Ja, fan. Den är där. Mm-hmm. Det var första mina mandelkubb, guys.
Jag är beredd att omvärdera min syn på mandelkubb. Faktiskt.
Du, jag kan ha ätit en mandelkubb när jag såg Seven. Min barndomspolare. Vi såg film hela tiden ihop.
Mm.
Och han hade oroväckande mycket mandelkubb hemma.
Mm.
Så det hände att vi åt.
Mm.
Så det här kan vara en nostalgitripp för mig.
Fick du en sån flashback madeleinekaka? Vad heter den? Du vet, Ola.
Från Prost.
Ja, precis.
Ja.
Är det spaning från en tid som flytt?
Ja,
man äter mandelkaka, skickas direkt tillbaka till barndomen.
Mm.
Äter mandelkubb.
Mm.
Skickas direkt tillbaka till Seven 1996 på VHS.
Mm. Mm. Det är lätt att tänka sig att Kevin Spaceys karaktär skulle äta mandelkubb.
Mm.
Ja.
Mm. Det är jobbigt om man sitter på ett fik och har beställt en mandelkubb och så här. Seven.
Mm. Jag tror ändå han unnar sig säkert någonting, och då är det säkert något lite reaktionärt och inte för gott.
Då säger Rio om mandelkubb.
Mm.
Ja, jag tog en för stor tugga. Jag tycker det blev lite torrt då. Mm. Så jag liksom har hela munnen.
Mm. Vem tror du att du är? Du får ta små tuggor, såklart.
Mm. Känner,
it's the thing.
Jag känner sådär. Alltså, mig. Ja.
Var växte du upp någonstans, om man får fråga?
Här i Stockholm.
Okej, okay, in i stan?
Nej, på Lidingö.
All right, all right.
Du har fortfarande mandelkubb i
goma. Ja, jag har mandelkubb.
Massiv, jag hör det till och med.
Aldrig har någon satt Glidingö. Det är otroligt.
Du har inte den arbetargom som krävs.
Sitta i byggbaracken och dricka kaffekask och trycka mandelkubb.
Jesus.
Ja, det krävs att man är tredje, fjärde generationens startare för det.
Ja, nu gör vi revolution. Vi behöver 50 lådor mandelkubb. Ja, det känns som jag sitter i min pappas eka när jag äter mandelkubb. Det var hans go-to fika och lunch var det väl för min del.
Jag säger att den håller. Någon som är med mig.
Helt klart.
Mandelkubben? Mm. Ja, hästlängder. Alltså, ja, okay. Håller.
Två. Ola, vad säger du?
Det är fint. Det är en god.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock, du blir befordrad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Det där var för att uppmärksamma er på att McDonald's nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger.
Demideck presenterar fasadcharader.
Klockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
God smak, men det är inte, alltså, hellre marsipan. Men tillsammans med en dryck så för all del. Men jag är nog beredd att följa med majoriteten vad ni säger på den här.
Fan nu då?
Ja, nej, absolut. Den håller.
Okej, då säger jag också att
den håller. Ja, då är vi tre.
Fyra nu.
Jag säger nej.
Ja, du säger nej.
Ja, jag har fortfarande i gummen. Ja. Jag är färdig.
Ja, den räcker länge. Mm. Man kan hamstra.
Äkta arbetarfika.
Ja. Vad tycker du då? Tycker du?
Ja, definitivt.
Ja, håller.
Definitivt. Alltså, inte bara håller. Jag tycker den är bättre än som vad jag minns den.
Ja, eller hur? Mm. Jag med.
Ja, okej, okay, härligt.
Vill ni höra lite casting choices?
Ja, det vill jag.
Ja.
Jättesugt.
Jag vill klaga på Brad Pittsen också.
Mm. Ja, men det kan du få göra. Jag har både ris och ros till honom.
Mm.
Några som sa nej till att spela John Doe var bland annat Val Kilmer.
Just det!
Hade han blivit fet för det här laget?
Nej. Det här är Batman Forever-året.
Okay, ja,
han är ju så jävla het här. Vem mer? Det var någon mer som skulle...
Han är för ett bad guy i en annan skräckfilm. Som kom för inte så länge sedan. Han går in på den. Jag vill inte ens se den, för jag gillar inte skräckfilm i regel, men det här var för läskigt, så att jag var så här, jag vill inte ens se den.
Val Kilmer?
Ja, han kom in på någon polisstation och bara så sa han så här, alla ni kommer att dö inom typ en minut.
Är du säker på att det inte var en nyhetsreportage? Val Kilmer bara hade snäpat i verkligheten. Det måste man kolla upp.
Den verkade jätteläskig. Så att
och sen var det också någon annan som var tänkt som John Doe, det är Michael Stipe från R.E.M.
Oj. Jag kan se det.
Briefly kan se det. Men det tycker jag är taskigt, för det betyder att de bara gått på hans utseende och bara, han hade kunnat göra det.
Det har ritat
typ en fantombild. Nej, Michael Stipe för fan.
Inte för mycket hår. Och
jag kan se honom sitta i baksätet på den där bilen och förklara varför det är massa...
Men det är lite taskigt, för han är inte skådis. Alltså, jag vet, jag håller med, men jag tycker också så här, det är inte på grund av att han är en bra skådespelare som man tycker, utan han skulle kunna vara en seriemördare, det är det vi säger.
Mm.
Ja.
Mm.
Sen har vi också ganska många som sa nej till Somerset. Och det var... nu ska vi se.
Tom Hanks.
Nej, faktiskt inte. Men det han har inte passat.
För ung då.
Gene Hackman. Han tyckte det var för mycket night shoots, för mycket inspelningar på natten.
Ja, mitt mörker seende.
Nej, men i den tiden sov jag.
Han vill ha lediga kvällar liksom.
Ja, men Gene Hackman är ju så. Han var ju så, han har ju gått i pension för länge sedan.
Jag har ju, jag äter mandelkupp klockan 18.
Robert Duvall sa också nej. Det hade varit bra. Harrison Ford var också tilltänkt. Här har vi någonting för alla Gwyneth Paltrow-hatare. Christina Applegate var tilltänkt som Tracy.
Mycket bättre.
Okej, okay, men du tycker att det hade varit bättre.
Till en låda frukt. Bättre än Gwyneth Paltrow. Det kostar en låda frukt.
På slutet tar de bara frukt i paketet.
Ja,
det är din frukt som är paketet. Och det är ändå bättre.
Eller sån ananas. Toppen på en ananas. Oh, my wife's head!
David Mills considerations var Kevin Costner, Nicolas Cage, Sylvester Stallone. Och sen en duo som var tänkt ganska länge, Al Pacino som Somerset och Denzel Washington som Mills. Men de tyckte att de hade lite andra grejer att göra och någon tyckte den var för mörk och bla bla bla.
Denzel, han tyckte den var för mörk och sen så ångrade han sig.
Ja, de flesta av de här har ångrat sig efteråt för att de sa nej. För de trodde nog att det var en annan sorts film än vad det var. Liksom. Ja.
Och de hörde David Fincher kanske. Och så såg de Alien 3 och bara, dude!
Nej, tack.
Stackars David Fincher. Alltså, det var ju ett mirakel att han fick den här. Alltså, Alien 3, hans första film. Han fick inte göra någonting han ville. Utan de tog ju bara en färsking, alltså filmbolaget som kunde köra med honom.
Jag hörde i och för sig att han blev avsked, att han fick sparken 3 gånger.
Från filmen? Ja, men det var ju för att han satte emot, för de hade inte tänkt att han skulle tjafsa emot.
Men liksom, att de liksom andra gången, att de bara, okej, vi anställer honom igen.
Ja, det är ju dumt. Nej, men så att innan det så var det Guillermo del Toro sa nej till att göra den, för att han tyckte att den var för mörk. Och David Cronenberg tackade nej också. David Cronenberg hade varit lite för äcklig, tror jag. Han gör ju äckliga saker och vanliga saker.
Ja,
så att,
ja precis.
Faktiskt.
Han bara tänkte, jag kan inte göra något ännu äckligare av det.
Du hade fått se den där knivkuken deluxe, kan jag säga, om Cronenberg hade gått in i det där. Alltså, fy fan.
Nej, fy 17.
Usch. Så det var castingen.
Ja. Har vi någon... den kan inte ha varit jättedyr, va? Eller? Var den dyr?
Fan, bra fråga.
Jag får med att det stod 30-någonting miljoner.
Det är ändå mycket pengar.
Kanske skådisar.
De hade någon, Brad Pitt fick typ 8 eller något. Ja. Eller 7 kanske.
Morgan Freeman var väl värdefull också kanske. Hans höjdpunkt. Någonstans.
Ja, 33 precis. Och spela in 100 ungefär.
Ja. Jag blir inte klok. Kan du förklara mig, du är professionell skådespelare och så här. Jag blir inte klok på Brad Pitt.
Alltså, jag köper
för
det.
För att det här med så här, han är med i jättebra filmer. Jag tycker han är jättebra ibland, men samtidigt så är han bra eller är han dålig? Man blir lite klok på hans, lika säker som man är på att han är snygg, lika osäker är man på om man är en bra skådespelare eller inte.
Jag håller med.
Kan du utveckla det där? Alltså utifrån ditt yrke liksom.
Alltså jag tittade på honom i det här och så tänkte jag, fasen, oj, han har lite att göra för att hinna ikapp sitt utseende. Och det är det enda jag har konstaterat, att han har ju uppenbarligen karisma och han är tydligen trevlig och så vidare. Och så han har ju blivit en bra skådespelare nu. Han är ju jätteintressant att kolla på numera, tycker jag. Men här är han ju... Och i Thelma & Louise tycker jag han är jättebra. Och det var väl där man började säga att, oj, vilken man. Han kommer bli vår nästa. Och Hollywood gör ju så. De tar en person och bestämmer sig för att det ska bli en stjärna, vare sig de är skådespelare eller inte. Och jag tycker att det här är den tiden då han inte är en skådespelare än. Utan han bara ska in.
Okej, så de har sökt sig från med Thelma & Louise. Bara så här, vi trycker in honom i grejer.
Ja. Så här, Errol Flynn, du är bara en stjärna.
Ja, men jag skulle säga att han är extremt ojämn. För att jag tycker att han är bra vissa stunder. Så tycker jag att han är jättebra. Framförallt, jag tycker slutet är jättebra. Men när han sitter och... Jag tycker att han är bra där.
Jag håller med. Slutet är det, men i övrigt är han ganska... Alltså...
Ja, men i den scenen där han sitter och pratar om hur hans syn på världen, när Somerset tycker att han är så naiv.
Just det.
Där har han så konstiga blickar. Han har någon slags spel i tystnad som han gör. Och holy moly, strax innan det här så såg jag Meet Joe Black. Jag hade inte sett den. där är han så dålig så att det är nästan är, alltså han förstör filmen.
Mm.
Han förstör en annars helt inte okej romantisk dramakomedi.
Men vänta, vänta. Men, han är väl hela idén med den filmen?
Ja, men han är så extremt dålig på att spela döden.
Mm.
Alltså han inte det är sånt överspel som man lite av det spelet ser jag här och det Mitchell Black är ändå senare så jag vet inte varför det blev värre, men ett tag blev det värre än det här.
men jag måste säga att han spelar ju, hans detektiv ska ju vara en mer såhär dudig och fyrkant. Jag tänker mig en såhär grillfarsa i Nacka, typ.
Mm.
En sån som bara, fan var du inte så jävla dum än det, va? Hela min familj är full av såna. Och jag känner att han gör det jättebra.
Ja, men han är ju ofta, han är ju liksom typecastad, en i Thelma och Louise och massa andra filmer, han är ju typecastad som en sån lite oskuldsfull, lite, ja, men lite inte den smartaste killen, men väldigt charmig. Han har ju mycket såna roller på något sätt. Och det har han ju här också, men jag tycker inte att det blir bra bara. Jag tycker att jag hade hellre sett bara nästan vem som helst annars.
Det finns problem.
Jag tycker inte han förstör hela filmen, men det är ändå så här, om man tänker så här, Kevin Spacey och Morgan Freeman är jättebra skådisar, och så är det han som också får med för att han är snygg.
Men det är väl en grej med, jag gissar att det är därför de vill, som du säger, så här, bygga honom vid den här tiden. Alltså oavsett så bara ska man ha in honom. För att jag upplever, jag har sagt det förut, jag upplever att det är skillnad på filmstjärna och skådespelare.
Absolut.
Och vissa är båda. Och det är toppen. Men en kvalitet med en filmstjärna är att man måste stå ut med att titta på hans jävla face i 2 timmar. Och det är inte alla som har den kvaliteten. Brad Pitt har onekligen den kvaliteten. Det är inga som helst problem att titta på honom i 2 timmar. Men sen ska man ju kunna vara en skådespelare också och vara på det. Och
han gjorde, en av anledningarna till att han gjorde den här filmen var att han kom direkt från Höstlegender. Där han hade haft mycket, bara överkropp och var väldigt mycket, blev en sexsymbol liksom. Mm. Och han ville komma ifrån det. Så han vägrade ta av sig kläderna här. Och han blev ändå typ årets sexigaste man.
Han behövde inte mer fitta.
Nej, han var tillsammans med Gwyneth Paltrow faktiskt.
Just det, det var den här perioden när de hade samma frisyr där som kom efter. När han gjorde Meet Joe Black. Båda hade den här Robin-frisyren.
Ja, just det. Blond,
såg jätteroligt ut.
Ja, just det. Ja, men vi kan väl ta lite Brad Pitt. Ska försöka hålla jämna steg med Morgan Freeman. Med.
Ja, titta på ögonen här. Titta vad konstig den är.
Love costs. It takes effort and work. We are talking about people who are mentally ill. We are talking about people fucking crazies. No,
today.
We're talking about everyday life here. You can't afford to be this naive.
Fuck off. See, you should listen to yourself.
Yeah.
You say, the problem with people is that they don't care. So I don't care about people. It makes no sense. You know why?
You care.
You want to know? Damn right.
And you're going to make a difference.
Whatever. The point is that I don't think you're quitting because you believe these things you say. I don't. I think you want to believe them because you're quitting. You want me to agree with you and you want me to say, yeah, you're right. It's all fucked up. It's a fucking mess. We should all go live in a fucking log cabin. But I won't. I won't say that. I don't agree with you. I do not.
Är inte så jävla bra.
Det, är lite det finns ju värre grejer.
Alltså, jag menar, finns värre, och som sagt, det finns värre face att titta på i 2 timmar.
Ja, jag skiter i hur han spelar faktiskt. Han ser ju bra ut.
Men det här hade ju förmodligen kunnat vara en klassiskt bra scen om någon bra skådis hade gjort det. Och nu är det lite sådär, lite ingenting.
Fast det är också så här, jag tänker mig att han är så här dum. Han är så här, han bygger upp det här för... that's crazy, you know why? Mm. Och så tänker man, nu kommer snart punchlinen. Och så är det så här bara ett cirkelresonemang i stort sett som man kommer med till slut. Och man bara, Men
ja, och det kan man ju inte lägga på skådisen heller.
Han ska vara lite såhär...
Han är ju rätt castad. Han är ju sådär killen som inte orkar läsa riktiga böckerna utan skaffar snabbversionerna. Ja, men han är liksom lite snygg och dum från landet med ett hjärta av guld. Liksom. Jag tror att han har flera sådana roller. Men jag tycker fortfarande inte att det bränner till när han kör sina repliker. Utom i typ slutscenen och några enstaka ställen kanske.
Ja. Men som sagt, han är ju han blev ju bättre, men det tog väl 20 år.
Ja, jag tycker också det. Jag tycker
Och det är inte alla som får 20 år.
Nej, det är inte alla som får 20 år. När vi tittar på det där så tänker jag fortfarande inte lärt sig att inte blinka. Det är liksom ett ganska bra filmstjärnetrick att inte blinka när kameran är på en. Så man verkar mer karismatisk. Och han, det är ju rätt jobbigt att kolla på hans blinkningar.
Inte bara det, han flackar med blicken.
Flackar och blinkar och är liksom inget fokus.
Jag hade också gjort det om jag satt bredvid Morgan Freeman och skulle spela en scen.
Med.
Jävlar vad jobbigt. Men nej.
Apropå den här scenen så har jag en invändning mot slutrepliken i filmen. Jag tror du fick en tidskod på den. Det allra sista som Morgan Freeman säger, för det är ju liksom, det är som avskedshälsningen.
Det är exakt 5 minuter kvar av filmen när det citatet kommer.
Ernest Hemingway once wrote, "The world is a fine place and worth fighting for." I agree with the second part.
Ja, precis. Där är det ju sådär. Det blir ju som att regissören ska sammanfatta någonting och som vi ska ta med oss. Men jag tycker ju aldrig att det går ihop med hans karaktär. Alltså Morgan Freemans karaktär har ju hela tiden haft linjen att sådär, jag tänker inte bry mig om det här. Det är kört med den här världen, jag vill bara dra mig ur det här. Och sen så är han lite motsägelsefull, vilket skapar en spänning att han inte kan låta bli. Och han sugs ändå in i det av gammal vana och någon slags lojalitet. Men han borde ju inte säga att världen är värt att slåss för.
Nej.
Han har ju aldrig stått för den linjen.
Nej.
I så fall att vissa dagar tror jag att den är värd att slåss för. Någonting sånt liksom. Men han är ju mycket bittrare i hela filmen. Och sen är han plötsligt någon som, världen är hemsk, men jag tänker kämpa för den varje dag. Det har han aldrig sagt förut.
Ja, faktiskt.
Kanske att han har utvecklats.
Ja, men då...
Jag har en förklaring som inte har med själva manus karaktär att göra, men verkligheten bakom kameran. Det filmbolaget var väldigt tveksamt till det här slutet överlag. Så jag har sluskat fram 4 olika alternativa slut som de hade börjat prata om. Okay. Men jag kan börja med varför det här citatet är med. Det är för att när Morgan Freeman, David Fincher och Brad Pitt bland annat verkligen slogs för att slutet skulle få vara som det var. Vilket var, han skjuter John Doe, det slår till svart. Och sen är filmen slut. Men filmbolaget var nej. Så kompromissen som de till slut kom fram till, det var att det skulle vara det här slutet där Brad Pitt, där Morgan Freeman kör den här pratan. Men alltså, filmbolaget höll på att fucka upp den här filmen totalt. Ett alternativt slut var att Stacy blir kidnappad av John Doe och Mills och Somerset springer för att rädda henne och lyckas. Det hade ju varit fruktansvärt med tanke på hur resten av manuset i den här filmen... Det säger emot allting som hela filmen bygger upp.
Jag hade fortfarande gillat den, tror jag. Om jag inte hade vetat om något annat.
Ja, kanske. Ja. En annan som jag tycker är så här... Det skulle kunna funka. Det är att Somerset skjuter John Doe så att han inte vinner.
Just det.
Precis när han liksom springer där och så här, det är ett huvud, bla bla bla. Och att Morgan Freeman skulle vända sig till mig och säga så här, I want out. Och sen typ skjuter. Och sen sagt, I'm retiring. Vilket hade varit lite, I'm too old for this shit, slut i och för sig.
Men jag börjar köra catchphrases.
Ja, exakt. Consider yourself retired just like me.
This isn't even my desk.
I'm going away for a long time.
Ladies and gentlemen, I think we got ourselves a homicide.
Ett annat slut var att det var inte Stacys huvud i, utan det var en lookalike. Så eftersom Mills då skjuter utan att ha liksom egentligen så mycket av ett giltigt skäl, så skulle han åka på livstid. Och Stacy och barnet får åka till den här gården som Morgan Freeman ska flytta till. Som är lite av en underhistoria som glöms bort lite i den här versionen. Så han låter dem bo där. Den tredje...
Vänta,
är att,
tar han över hans flickvän? Det är du, the switch.
Nej, han bara ger gården till dem.
Eller Gwyneth gör du switch.
Kanske att hon gör The Switch.
Tyckte det var lite sexy underton där,
ja,
mellan dem.
Ja, det framgick inte i alla fall. Men, ett annat alternativ var att John Doe kidnappar Mills och tar honom till en kyrka. Samma kyrka där John Doe blev sexuellt utnyttjad av sin präst.
Aha.
Här får vi en sån här backstory vi inte vill ha. Där har John Doe ristat in ett kors i Mills bröst och hissat upp honom så han hänger. Och när Somerset kommer dit så skjuter John Doe Mills. Somerset och John Doe har en liten skottutlossning. Somerset skadeskjuter John Doe och sen börjar kyrkan brinna och John Doe dör och Mills dör i Somersets armar.
Mm.
Där är en riktig buddy cup
film.
Känns bara som någon så här på produktionsbolaget har börjat jag vill göra egna
filmer. Jag har massa idéer. Nej,
när man trodde att det gick att höja upp Brad Pitt mer så ska de liksom spika upp honom på ett kors och rista in grejer i honom. Vilket var otroligt. Så bara,
eller hur? Tydligen så hade de hade börjat skriva om slutet och så hade de skickat dem till skådespelarna. Och Brad Pitt hade sagt tydligen the head stays in the box.
Ja. Bra.
Men det var ju skönt att de inte förstörde det mer då. Jag såg om Blade Runner nyligen och där har de också sånt där vidrigt produktionsbolagsslut som de har klistrat på.
Just det.
Det slutar liksom mörkt och tungt och sen är det plötsligt bara, det ska vara lite solig bilresa och en speaker som säger, sen blev allt bra.
Ja, så men det inte. Nej, det ska vi inte ha.
Och tydligen ska Harrison Ford ha hatat att göra berättarröst också. Scott vill ju inte det heller. Mm. Så allting som Harrison Ford säger låter så här, värre än Harrison Ford brukar de vara. Bara grinig och själlös narration liksom.
Otroligt uttråkad.
Men jag läste också att David Fincher, han ville ju ha det där slutet att Brad Pitt skjuter och sen blir det svart.
Ja.
Inte det där citatet, Ola, som kom. Så att då
men
testpubliken, de hade fått så här, han skjuter och sen så bryts hela filmen och sen skulle de skriva vad de tyckte om filmen. Typ.
Ja, ja. Då,
just det. Det är därför vi inte ska ha demokrati.
Jag gillar det. Jag gillar det memes också som jag berättade om förra veckan. Det kanske inte du hörde, men det är så här, Mills är så här, en bild ruta så Mills, what's in the box? Och så Morgan Freeman bara, it's just these scuba flippers I ordered. Also your wife's head.
Men det är också lite så att man funderar lite på, eller jag gjorde det nu. Varför ljuger han inte?
Mm. Om vad som är i lådan.
Ja. Varför han säger han inte bara nej, han ljuger, sluta, han driver. Bara för att han inte ska vinna. Men han bara, nej, jag måste vara ärlig.
Ja, men jag tror inte, jag tror han fattar
att han vill att frun ska ljuga om en abort.
Ah.
För att polisen är så känslosam.
Jag tror att han
själv har han inte
vet. Oavsett vad Somerset säger där. För att John Doe säger ju your wife's head. Så att, och då kommer han ju tro på
det. Och han kan ju detaljer också. Alltså så han fattar väl att det är kört liksom.
Okej, han borde slagit honom innan han slår honom.
Har ni tänkt på den dagen när han liksom bröt sig in där och bara liksom höll henne fången, try to play husband and wife liksom.
Just.
Ja, du ser komiska premisser, eller?
Nej, jag ser allt annat än komik.
Men get me in the bathroom slippers.
Så hon vet inte vad som pågår.
Nej,
alltså,
nej,
Gwyneth Paltrow's Mrs. Mills.
Nej, har ingen hon aning. Är ju så dum så klockorna stannar. Ja, men så att jag menar, om du ringer på någon med en yxa höjd här, så är väl hon så här bara, åh, är du trött efter att ha huggit ved? Kom in! Och sen bara, boom, blir hon kluven på mitten. Och då ser man den lilla hjärnan genom skärmen. Okej, nu ska jag tycka det. Förlåt, men alltså fitt ljus, kom igen.
Va? Jaha, yes,
ja, det är där skon klämmer alltså. Jag tror att det är där skon klämmer.
Nej, men
Gwyneth Paltrow har släppt såna doftljus med fittlukt.
Liksom. Men inte här.
Delar av kvinnligheten kommer aldrig förlåta henne.
Nej, alltså. Det verkar inte bättre.
Förlåt.
Det verkar inte bättre.
Herregud. Ja, det är jättemycket. Alltså, det är ju som vi sa förut. Det är ju verkligen en styrka i filmen, de här återberätta och så målar man upp sin egen bild av det och så blir det jättehemskt.
Ja. Mm. Ja.
Och jag tycker också, jag tycker alltid gillat det, även första gången jag såg filmen, hur han, att ni kommer till en punkt att John Doe, när han upptäcker, du känner inte till barnet, att Morgan Freemans karaktär fattar, nu är det kört. Han bara sänker blicken och fattar, okej, han har vunnit nu, för nu kommer jag inte kunna stoppa honom. Att båda...
Och där Morgan Freeman tappar också besinningen. Alltså han bara såhär, nej, jag vet, så här, det är så jävla bra.
Men det är sidan, att han vet att han har förlorat det här.
Men å andra sidan är inte det här definitionen av förmildrande omständigheter. Just juridiskt.
Det
skulle
tror
man
jag.
Hamna i en rättegång här för mord eller dråp eller vad det nu blir. Så jävla förmildrande omständigheter.
Det här precis. Är också USA och poliser skjut. Alltså hur svårt kan det vara att säga i pull the knife?
Ja, liksom. Verkligen.
Vad fan?
Nej, och de säger det. We'll take care of him.
Alltså,
det
är,
men han kommer inte få någon repressalie för
nej,
det här.
Nej, han sträckte efter... Han tog min pistol och sköt sig själv i huvudet.
Ja.
Bakbojad.
Ja.
Med händerna bakom ryggen.
Jag tror det hemska är känslan att han vann sådär.
Ja, det är väl det.
Ja, hans liv är över. Alltså, Mills liv är ju förstört på alla sätt och vis. Det är det som är tragiska i, för att han är den naiva polisen. Men jag älskar hur de har skrivit det här manuset, att Morgan Freeman vet om det här barnet men inte Mills. Mm. Och jag älskar när det kommer, för det kommer innan de går hem till John Doe. Och hela den jaktscenen är så mycket bättre, för att Morgan Freemans, hans stakes är nej, Mills ska bli pappa. Alltså han bryr sig om Mills på ett helt annat sätt. Och Mills vet inte om någonting. Nej. Så han är dumdristig och hade förmodligen agerat lite annorlunda om han hade vetat om det. Just så det är så här tre liksom... Det är så mycket lager i den jakten som jag tycker är skitsnyggt planterat.
Jag noterade när de kommer hem, när Somerset kommer hem till dem på middag, att hon säger... Det noterade jag nu först. Att hon säger så här, William. That's a nice name. Som att hon vet att hon är gravid.
Och
börjar fundera på namn till sitt barn.
Ja.
Så William, that's a nice name.
Just det.
Det är fint.
Och ingen fattar någonting förutom hon.
Jag gillar scenen när Brad Pitt sparkar upp dörren. Morgan Freeman, nej, men det kan vi inte göra. Det är för korkat. Så gör man inte. Var inte en idiot. Och så är han en idiot i alla fall. Men man känner ändå att det var rätt att vara idiot där. Han har varit helt värt underdog. Och där är han så här, nej, gå på känsla och gör det som behöver göras. Liksom. Och så går det att lösa det sen.
Det är väldigt rolig scen om förhören uteliggaren också. När de börjar säga för mycket så här, one of the murders took place right there. You got everything you need, right?
Yeah, buy food, okay?
Det är, nu ska vi se.
So yeah, like, I noticed this guy going out a lot when the murders was happening. So
you called Detective Somerset, right?
Yeah, right. So I called the detective because this guy was looking creepy and shit, and one of the murders, it happened right over there.
Okay. Right there. I told him the rest. Got it? You good? Everything? Yeah. All right, have a sign. You got a sign.
Okay.
Good. You did good.
I did what you said.
Here you go.
Jag sa, call the detective.
Bra, små skämt,
bra crackhead.
Liksom.
Mycket bättre än Brad Pitt.
Men också
spelar ut Brad Pitt.
Hon skulle fått hans roll.
Ja, de borde ha bytt. Switch
rakt av.
Fast han har också de betoningar. I will not say that, I won't. No.
Lite crack på honom bara.
I understand that.
Men det var också... Eller ja, det är en annan grej som har åldrats kanske lite konstigt. Fast det är ju intressant nu. Är ju det här att det är så olagligt med de här biblioteks... att ta ut papper på vad folk lånar för böcker och sånt.
Ja, just precis.
Det. Men det är ju okej.
Okay, det var väl okej...
Eller Patriot Act.
Ja, precis. Från 2001.
Ja.
Ja, just det. Där nu är det mer trivialt.
Precis, så den där sparka upp grejen hade ju inte ens varit med nu. Det hade bara varit helt fine. Såklart.
Ja.
Och vi hade ju missat alla biblioteksscener om det hade varit idag. Alltså det är ju så vackert med biblioteksscenerna.
Otroligt
och...
bibliotek.
Ja.
Ja.
Helt otroligt bibliotek.
How's this for culture?
Ja, det... Det är någonting jag störde mig lite på också när han kommer in där i biblioteket och Somerset ska vara så jävla Somerset.
Mm.
Och så säger han...
Jag tänker mig att skådespelaren inte visste att det skulle vara klassisk musik. För han har lite så här, nästan så här bad boy-grejer. Typ, how's this for culture skulle vara typ så här...
Calm, N.W.A. Ja,
exakt. Det ser nästan ut som att han kör den och säger så här... lite...
Nej, men det är den här.
I'll never understand. All these books, no
A world of knowledge at your fingertips. But what do? You play poker all night.
Hey, we got culture.
Yeah, we got culture coming out our ass.
Right. How's this for culture?
Air av Bach. Det hackigaste av klassisk musik någonsin. Men precis, finns på alla absolut classic.
Jag köper inte att de skulle ju sitta och lyssna på det heller.
Nej.
We got culture coming out of our ass.
Nej, men alltså ta något lite mer obskyrt och ta något svårare klassiskt. Ja. Ta någon, vet, någon, så här, någon tjeckisk som inte riktigt är så här. Inte Bach, Beethoven, Mozart eller Chopin.
Ta Händel för fan.
Ja, men någonting som känns lite med air.
Jag köper att de sitter och lyssnar på absolut classics.
Ja, men alltså de vill säga så här, how's this for culture? Ja, också, ska, då borde man liksom visa.
Jag köper också att de tror att absolut classics är
culture. Ja, precis. Inget,
men då skulle han ha nått upp en sån skiv också, tycker jag. Det står typ så här, absolut classic 4 eller något.
Den kan komma ur hans röv också.
Och samhället bara tittar ner i marken och skakar på huvudet och går vidare.
De tror att de är kultiverade. Lyssna på Bach. Alltså jag är Bach är nice, det är pappamusik liksom. Men det är så jävla hack med air.
Oh. Ja, men det är det. Det är, ja. Det är ju alltid det är alltid hack med amerikanska filmer när de ska ha något kulturellt.
Ja, jo, visst. Men jag gillar det här. Alltså, jag minns att jag läste Dante efter att jag hade sett den här. Det kanske var ett par år efteråt, men typ 98 eller någonting. Så köpte jag, fanns på Pocket Shop. Jaha. Den gudomliga komedin av Dante. Ja. Mm. Jag läste mest från början Helvetet. Det är ju den ballaste. Och sen lite Skärsar. Jag läste inte Paradis.
Nej, jag tror att det anses att man bara ska läsa Helvetet för att det är som du säger. Jag tror ingen tycker om de andra.
Nej. Det är bara jobbigt.
Ett problem är väl att den är skriven på vers och rim och så. Så det är svårt att få en bra översättning.
Ja, det var knepigt. Men det var ju kul att få liksom, den ingången. Att Seven var ingången till att läsa liksom, den, vad blir det nu? Medeltida litteratur.
How's that for culture?
Ja, men lite så. Mm. Är det någon som har läst? Du har läst, Ola?
Lite utdrag bara. Jag fastnar inte för det jag läste.
Jag har också läst utdrag. Jag minns inte så mycket. Om jag ärligt talas. Minns du?
Jag minns att jag försökte verkligen förstå. Det är svårare än Bibeln. Liksom. Det är väl att det finns en översättning. Bibeln har ju liksom uppdaterats. Men det är nästan på bibelspråk. Sådär. Mm. Vers och skit. Men det är ganska ballt. De beskriver så här djävulen som ligger där och bara så flämtar med spänd buk och sånt där. Det var vissa grejer jag minns.
Spänd buk är bra.
Alltså, man bara ser hur han bara så. Han är något äckligt monster och sånt.
Jaha.
Skärselden ball också, att det är en massa människor som bara får vara där i tusentals år för att liksom, som en inträdesbiljett till himlen. De hamnar inte i helvetet, men de hamnar heller inte i liksom paradiset.
Ja, just det.
They're on probation. Ja, är det någon som vill tillägga någonting innan vi slutar?
En film som ligger väldigt högt på IMDb. Ligger på 20:e plats av alla filmer, tror jag.
Är det sant?
Mm. Mm. Jag vill lägga till i den listan som jag snabbt kollade igenom att det är mycket såna här filmer. Alltså lite snubb, alltså Fight Club ligger ännu högre till exempel.
Alltså det här är ju inte en snubbfilm.
Nej men sådär. Nej, ja, snubb och snubb. Men om du kollar på 20 topp i IMDb så det finns.
Alltså Battlestar Galactica, den förstår jag är en tonårskillefilm.
Nej, jag menar inte tonårskille, alltså Gudfadern är ju en bra film, det är inte en snubbfilm, men det är ju också en film som män värderar kanske snäppet högre.
Jag skulle säga att det är en snubbfilm, även om det inte var tanken. Jag säger att det är snubbar gillar den här filmen.
Alltså den går in i det här.
Alla gillar den här filmen, den är spännande.
Men det finns ju någonting väldigt kommersiellt med IMDb som jag tycker i och för sig är bra att det finns en alternativ lista på det sättet, men den är ju väldigt så den är väldigt stereotypisk och riktar sig till en publik där Nyckel till frihet har varit den number one filmen i sen den kom.
Ja men till exempel, alltså man tar det här,
det är en snubbfilm.
Ja, men det är K. Svensson Roasten of Day som byggde på att du är typen som gillar öl och jeans och så ringer man till dig och så kollar du på Seven. Ja. Det hade funkat med hälften av de filmerna på 20 topp i IMDb.
Ja, just det.
Du kollar på Shawshank Redemption.
Jag har jeans och t-shirt och dricker öl och kollar på Nyckeln till frihet.
Kan det vara en
kolla på Fight Club.
Det funkar.
Kolla på Hajen.
Rätt många av de filmerna där. Så.
Hur kan det här vara en roast? Jag förstår inte.
Det är, kringland, så här, premissen i det var att jag är banal. Att jag har noll kultur.
Det är de taskigaste roasterna i EU.
You're a dante guy.
Ja, jo, ja, men precis. Men det var ju bara för Seven. Det är inte för att jag har... Nej, jag vet inte. Jag förstår precis var premissen ligger.
Men det är roligt att du är Brad Pitt då. Att han tipsar Brad Pitt om de där böckerna och skriver en lappa. Maybe you should look this up.
Ja, men precis.
Och du bara, okej.
Kringlen hade ju varit Somerset. Alltså, han kan massa saker. Ja, Kringlen har ju så 3 examina och sånt där. Mm. Har läst allt det där. Och jag är den där som läser Cliff Notes. Mm. Berätta om Cliff Notes. Det vet ju du om. Ja, som har bott där så länge.
Ja, det var ju perfekt i skolan.
Ja.
Det är ju en, vad heter det, synopsis på böcker och pjäser och filmer, på allt. Och ganska noggrant. Man kan skriva en ganska bra uppsats baserat på Cliff Notes, om man måste.
Var hittar man det?
Nej, men det kan man väl köpa. Det fanns väl i liksom bokhandlar överallt och sånt.
Aha,
där.
Okay. Ja, och när jag gick i skolan så googlade man det. Och så hade Cliff Notes, det var som en... Ja, det var som Wikipedia, fast för böcker och pjäser.
Det är liksom det bästa.
Ja, det var liksom så här, huvudkaraktärer, vad händer? Och så var det kort synopsis, längre synopsis. Så det var perfekt.
Nice.
Ja, det är också en rolig scen med de listar boktitlar.
Mm. Ja. Och han uttalar fel.
Han uttalar fel.
Ja, 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 just det. Ja.
Och det är så här Thomas of Aquinas, Thomas of Aquinas, whatever.
Ja, just det.
Ah, just det.
Det är precis innan de går hem till honom.
Det var ett fint ögonblick.
The Marquis de Chardin, the Marquis de Sade, whatever, the writings of St. Thomas Aquas something.
St. Thomas Aquinas.
Whatever.
Whatever. Det är tydligen... Ja, men det är väldigt så... Han har aldrig sett titlarna ens på de här böckerna. Sov sig igenom litteraturvetenskapen i skolan. Och var bra på jumpa. Och kanske något naturvetenskapligt.
Det är ju samma skämt i Nyckeln till frihet när de startade det där biblioteket. Mm. Och säger om typ så här... The Count of Monte Cristo by Alexander Dumbass.
Dumbass. Hur många filmen igen? Bara, no.
It's Dumas.
Varje gång någon dum jävel uttalar en boktitel fel så dyker Morgan Freeman upp och bara, no.
Det är typecasting.
Gud vad jobbigt.
Shortlist är han och 3 andra människor i hela Kalifornien som
That's
kan ringa till.
That's not how you pronounce it.
Du heter Scar. Men jag vet inte. Jag tycker också att det är lite roligt när de sitter på en bar och Brad Pitt bara sluta sitta så nära mig. Folk tror att vi är på dejt. Ja. Det är också lite, kommer från ingenstans. Man bara,
nej, det kommer från den amerikanska mellanvästern.
Ja, lite skön.
Ja, men han har ju flyttat in från mellanvästern. Det är ju ganska uttalat. Ja. Så det är ju konsekvent.
Ja, precis. Nej, det är väl sån... Om någon säger så här, we're going to see the musical Les Miserables, då dyker Morgan Freeman upp. Les Miserables.
Kasta en spell för att materialisera honom.
Säg Miserables 3 gånger så dyker Morgan Freeman upp.
Summon Freeman.
Vad dumt.
Ska vi säga att det är bra?
Har du lite små skit, bara så kuriosa.
Ja.
När de filmar den här lättiga scenen med Victor som har legat i ett år, då sa inte regissören till SWAT-officeren att han skulle börja leva och hosta.
Mm.
Så det finns en äkta reaktion där som jag tycker är kul de stoppar in.
Ja.
Brad Pitt skadade armen på riktigt i jaktscenen.
Just
så de skrev in det, att han skadade sig. Lite som kuriosa som också är roligt, så att han har ont på riktigt. De säger på IMDb att det här var den 7:e highest grossing film av 95. Men det stämmer inte med den listan jag brukar jämföra med. Där hamnar den på nummer 11. Så du börjar kolla på lite andra listor. Och då hamnar den på nummer 9, på nummer 12. Det verkar som att det beror lite på vad man kollar på för lista.
Ja, kanske hur man räknar.
Ja, så jag går på listan jag brukar gå på. Där hamnar den på nummer 11. Samma år hade vi ju GoldenEye, Crimson Tide och Pocahontas, Toy Story, Apollo 13.
Showgirls,
men den ligger inte på topp 10 kan jag säga.
Nej, nej.
Ett ganska dåligt år låter det som ändå.
Ja, Batman Forever sålde bäst.
Vilken är Batman Forever?
Val Kilmer.
Ja, ah, det är dålig film också.
Ja, det är Tommy Lee Jones och alla gör väl sitt bästa där, men det är inte bra. Det är Joel Schumacher som har börjat spåra totalt.
Ja. Okej, okay, så ett dåligt år.
Allt utom bröstvårtor på Batman, det kommer nästa. Men okay. Det är mycket
Usual
dåligt.
Usual Suspects kom då.
Ah, okay.
Ja, Nyckeln till frihet kom 94, gissar jag.
Die Hard 3.
95. Ja. Jag minns det som ett bra filmår. Men det kanske inte det
kanske,
var.
De kanske inte sålde så bra bara.
Dum och dummare kom.
Ah.
Tar den till Mandel.
Lloyd Christmas.
Exakt.
Mm. Ja.
Nej, men det var väl det jag hade. Sen är jag nöjd.
Har ni någonting?
Fiction, ja, fast den kom från året innan. Ja. Men den ligger på den här listan. Det säger något om hur den var.
Ja. Vill du avsluta med någonting, Ri?
Nej. Jag tycker vi har täckt det mesta.
Ja. Mm. Bra. Då går vi till frågan då. Ska vi börja med Ola? Seven, håller den?
Håller absolut. Tycker jag att det är en av de enklaste hållningarna som vi har haft.
Ja, det tycker du?
Jag tycker den ligger i topp. Kanske inte högst, men den står sig som, om inte mästerverk, så i alla fall modern klassiker tycker jag. Och det som är kvaliteten med att det är otäckt och spännande håller jättebra. Det är väl lite så när man ser om den, att den är ju någonstans en deckare där man undrar hur det upplösningen ska vara. Så vissa av de där utdragna scenerna när de kör bil är ju inte spännande nu för att man vet. Och sådär. Men trots det höll den jättebra för mig.
Mm. Erik Roström, håller.
Jag sitter på nålar och blir nästan rörd i tårar för att det är så spännande på slutet. Ja. Och jag vet exakt vad de kommer säga. Jag vet exakt hur de kommer sluta. Jag kan den här filmen.
Alltså jag tycker slutet var jättestarkt. Men själva bilresan är inte lika spännande. Men däremot dramat där tycker jag var jätterörande och starkt. Alltså det funkar. Kevin Spacey är svinbra vill jag säga igen. Varje gång vi har sett honom är han fantastiskt duktig.
Ja, men det är han faktiskt.
Det skapar en ytterligare dimension i den mörka sagan om Spacey.
Men det är väl för att vi har sluppit träffa honom när vi är vårt 14-15 år.
Ja, men helt sant. Jag säger ingenting om det. Han spelar ju också en massa osympatiska karaktärer, men jäklar vilken karaktärskådis.
Han är jättebra. Ja, det är klart den håller. Det visste jag nästan när vi gick in i det, men jag tyckte det var så kul att vi skulle se om den, så jag tyckte det var värt det.
Ja. Fanny Agazzi?
Ja, den håller. Som mandelkubb, den håller. Mm. Det är perfekt film och, alltså, att försöka hitta någon som inte har sett den här och se om den med den personen. Då, så kan man ju uppleva den på nytt igen.
Ja.
Ja.
River steg.
Ja.
Håller den?
Ja, jag tycker den håller. Jag tycker det är så bra historieberättande. Mm. Jag tycker det är så snyggt.
Mm. Ja. Ingen mer att tillägga. Jag tycker också att den håller, definitivt. Den har ju sina problem och jag tycker så här, David Fincher, jag hade önskat att David Fincher gjorde den typ idag. Eller, för man ser att så här, tänk om man hade haft mer pengar. Eller du vet så här, för att alla hans filmer blir så här större och större.
Ja.
Som Fight Club och sen Social Network och Girl with the Dragon Tattoo. De blir snyggare och snyggare, hans filmer. Och den här, tänk om den här hade, för det känns fortfarande som en liten film. Det är få karaktärer. Ja, det är ganska, den är ganska trång liksom. Det kanske den ska vara, men jag hade velat se den så här, mer så här massiv liksom.
Kanske,
större skurk, större liksom.
Tagningar var ju väldigt bra med sina begränsningar, alltså, alla de här scenerna, den tjocka killen, allt, alltså, det är väldigt äckligt.
Ja visst.
Och de använder ju de effekterna de har fantastiskt bra. Det är absolut ingenting som ser gammalt ut eller gummi eller datoranimerat eller där skit.
Nej, jag tycker den är skitsnygg rakt igenom. Men jag bara tycker att det hade varit så jävla fett om den var fetare. Och så kanske en bättre Brad Pitt också.
Ja, jag håller med om det.
Han hade ju inte spelat den karaktären om den hade gjorts idag. Men om du hade lekt med tanken att han hade fått sin skådespelarerfarenhet och inte åldrats.
Ja.
Brad Pitt är väl ändå svagare. Och sen så finns det väl lite sån här klischéer kring poliser löser brott. Som bara är. Men också för att det hunnit hur många decennier eller 25 år av såna filmer till efter den som gör att nu är det så oerhört trött.
Ja, visst.
Ja, vi har inte sett en till polisfilm hela mitt liv, tror jag inte.
Nej, man klarar sig på det som finns.
Men man skulle kanske vilja ta den där dvärgkvinnan.
Det hade varit intressant att se vad det var för idé och hur de hade genomfört det.
David Lynch hade tagit med henne.
David Lynch hade fått det att handla om henne.
Ja. Hon hade pratat baklänges av snickarbyxor.
Sen hade allt varit en dröm.
Hon hade hoppat ut i lådan, kan jag säga. Ja. Nej, hon... Och varit Gwyneth Paltrows huvud hela tiden. I am the head. Okej.
Men den är allt annat än... Den är allt annat än...
You're a movie of the week. You're a fucking t-shirt. At best.
Men det här var mer än så. Den här håller 25 år senare.
Ja, för fan.
Den är inte, den är ingen movie of the week.
Nej.
Eller...
Väldigt bra. Men då säger vi att det är bra så.
Ja.
Och vi ska ha en film till nästa vecka också.
Ja, vad ska vi ta då?
Vad ska det bli?
Ja, är det någon som har något förslag?
Fan, jag tror jag hade ett förslag, men nu ska vi se om jag hittar det, om den fortfarande ligger kvar här.
Jag träffade min gamla kompis Adil Fakir i helgen och berättade om den här podden. Han tyckte det var jätteroligt. Och han sa Scent of a Woman.
Oj, vad roligt! Den måste vi se.
Okej.
Är det någon som hade något annat förslag?
Nej, jag tycker Scent of a Woman är...
Jag tycker det låter som en fin avbrytning från alla här mörker.
Jag kände också det, att vi får en komedi, eller vad det nu är.
Ja, en Al Pacino-film kan vi säga.
Och chans till lite en ung Philip Seymour Hoffman också. Det kan man inte klaga på.
Är han med där? Jag minns inte det.
Det är han. Ja. Visst är
det. Mm. Det var en era av internatskolepojkar som kom efter Dead Poets Society. Jag vet inte om den här kom 93 eller något sånt där.
Ethan Hawke och sådana.
Ja, precis. Och det skulle vara mycket sådana New England prep school.
Ja.
Där filmer skulle utspela sig. Och det här var en av dem.
Aha, ja. Alltså, att du menar att det kom skådisar därifrån?
Ja, nej. Filmer kom där, alltså, som handlade om, eller ägde rum i den miljön liksom.
Så det blir Scent of a Woman.
Ska vi ta den?
Ja. Mm. Ja. Lustans veteran, som den också heter.
Blind kärlek. Och så vidare. Vi säger tack till Ola Aurell, Erik Broström, Fanny Agazzi, Riversteg. Jag heter Martin Sonneby, det här har varit Håller den. Nästa vecka ser vi Scent of a Woman. Tja då!
Hej då!
Hej.
Psst! Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.